Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Leo, nu är det dags igen.
Om du säger att det är en ny vecka så tror jag snart inte på det längre, för det är det enda du säger varje vecka. Men jag tror att det är en ny vecka.
Det är ju det, men då säger jag inte det. Jag låter dig ha sagt det, helt enkelt. Mm. Men innan vi då går in på veckans avsnitt ska vi självklart avsluta förra veckans avsnitt när vi hade Kviborg med oss i ett riktigt intressant och roligt avsnitt där han tog fram sin berömda såg, motorsåg ska sägas.
Mm, det är väl det. Det är väl det han är känd för i vår sportjournalistbransch. Han gillar ju att såga saker, det är han bra på.
Verkligen. Och om man bara tar ett sidospår, förutom sporten och fotbollen i synnerhet, är ni ju väldigt duktig på att kommentera Melodifestivalen. Så jag rekommenderar er att följa Kviborg när det är Melodifestivalen. Alltså, det är typ årets höjdpunkt på Twitter skulle jag väl vilja påstå.
Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Och för sådana som jag som inte njuter särskilt mycket av Melodifestivalen så finns det i alla fall någon anledning att kolla på den om man följer Kviborg samtidigt.
Exakt, han är jäkligt snabbtänkt. Men vi går tillbaka till fotbollen och där snackar vi om sämsta övergångarna och folk har ju reagerat och skickat in lite namn och jag slänger upp två namn här direkt då som Martin Jonsson har skickat in. Zlatan till Barca, Sjölund till Åtvidaberg.
Ja, men alltså så här, Zlatan till Barca har ju förekommit som i flera hos flera människor som har skickat in det som förslag på sina listor. Och jag vet inte, jag tycker att den är så här, nej, jag tycker inte att den platsar för att Zlatan gjorde ändå trots all turbulens bra ifrån sig i Barca. Han är ju målet i klassiker och jag tror han gör 19 mål sin enda säsong i Barcelona. Skadedrabbad. Jag tror han gör 19 mål på 28 matcher. Det är bra. Sen att Barcelona liksom, att Inter fick ett tå och pengar som gjorde att de kunde vinna trippen sen, det är snarare, gör snarare att affären hamnar på en topp 5 bra affärer lista av Inter. Men jag tycker inte att det var en dålig övergång av Barca, för de fick ändå 19 mål på 28 matcher.
Mm, det fick de ju. Ett namn som verkligen dyker upp ofta, som bland annat Carl Hjartman har skrivit, är ju Alexis Sanchez till Manchester United från Arsenal.
Ja, den blev ju liksom så här, den blev ju inte så bra för någon inblandad, för jag menar Henrik Mkhitaryan gick väl åt andra hållet, va, tror jag.
Exakt.
Och det var ju som att bägge spelarna blev sämre och bägge klubbarna fick varsin sämre kopia av spelarna de precis hade bytt ut. Så nej, det var en ganska deppig övergång på alla sätt. Så visst, den hade kunnat platsa, men sen är ju Alexis Sanchez ganska älskvärd, så jag vet inte om jag hade velat sätta honom på sån här lista ändå.
Mm, ja, vi får se. Det finns ju många listor man kan ta del av. Ni får jättegärna skicka in era kring det här ämnet, men även de andra ämnena. Men nu tycker jag att vi hoppar in i veckans ämne, för det var svettigt. Det var väldigt svettigt.
Ja, men det här är ju ett ämne som varken du, jag eller Ola Lidmark, Fantomen Eriksson bottnar i. Att liksom lista världens fem bästa spel genom tiderna. Vi kan ju bara misslyckas. Vi kommer bli sågade, men det kommer vara kul.
Verkligen. Så luta er tillbaka och lyssna helt enkelt och ta fram sågen i med, så hörs vi snart.
Nej, vänta.
Fan vad jobbigt.
Åh gud, jag kommer bli så sågad.
Har du ångest, Leo?
Det kan man säga att jag... Ångest är ett starkt ord, men jag...
Fotbollsångest.
Fotbollsångest. Svettas lite om händerna inför handflatorna inför den här listan. För det här är en stor kostym att ta på sig. Vi ska prata om de fem bästa herrspelarna någonsin. Och det är en kostym som jag kanske inte platsar i. Men vår kära fotbollsanalytiker och statistiker kanske gör det.
A.k.a. Fantomen är här.
Ja.
Eller Ola Lidmark Eriksson som man faktiskt heter på riktigt.
Exakt. Men det sjuka är ju att man... Jag kallar ju det när jag pratar om dig. Ja. Då kallar jag det Fantomen. Det är rätt så häftigt hur du har lyckats få till dig det smeknamnet. För jag är inte ensam om det.
Jag vet inte om jag har försökt ens.
Nej, det kanske...
Det har bara blivit så.
Var kommer det ifrån?
Ja, men det kommer nog bara ifrån att jag har det användarnamnet på sociala medier. För att, och varför jag tog det var, jag tror jag var så tidig bara på just Twitter, att jag lyckades knipa åt mig det.
Just det.
Och sen har det bara blivit så.
Och är det då serietidningsfantomen du åsyftar?
Ja, ja, men det är det, absolut. Men jag har varit lite orolig någon gång så där att de ska göra anspråk på den. Men jag har blivit uppringd en enda gång av en person som undrade om jag var ordförande i Svenska Fantomenklubben. Jag vet inte om den finns fortfarande, men om den inte gör det så kanske det skulle vara läge att låta Fantomen liksom gå till den. Det skulle vara kul om det Twitter-användarnamnet fick gå i arv mellan de som är ordförande i Fantomenklubben.
Det hade varit mäktigt.
Ja.
Premierade du på Fantomen som ung?
Det gjorde jag absolut i perioder, ja. Så det är absolut en av mina favoritserietidningar från ja, äldre barndom då, ska vi säga. Buster och Fantomen var de jag prenumererade på som jag minns.
Men den här gången ska vi som sagt fylla ett par gigantiska skor som vi förmodligen inte kommer kunna fylla till fullo. Men vi kommer göra vårt bästa. Och det är ju som alltid, vi har pratat om det tidigare, Leo. Det här är vår personliga lista. Det är subjektivt. Här ska man tycka. Här tycker man olika. Och det är det som är det underbara. Och innan vi går in här, förväntar jag mig nu, Leo, att vi hör något tysk namn. Du har redan tryckt ner en tysk legend i ett tidigare avsnitt. Nu hoppas jag att vi kan försonas.
Jag kan försäkra dig om att Miroslav Klose är inte med på den här listan.
Det kunde jag gissa mig
på. Nej, men jag vet inte vad du har känt här, Ola, eller du, Kevin, när du har liksom spanat namn också, att det är lätt när man pratar om de bästa spelarna någonsin. Det är lätt att hamna i en slags fälla där man tittar bara, och det här menar inte som något, nej, det här menar med all respekt, Ola, men man tittar bara på siffror. För det finns ju de spelare som har liksom den produktion av mål eller assist som gör dem onåbara rent statistiskt sett. Men är det som verkligen sätter fingret på världens bästa spelare någonsin? Det kanske är det, eller är det någonting annat än typ av fotboll som kanske spelare som Maradona, Zidane, Bergkamp stod för, att det är mer artisteri och genialitet än något annat. Eller Xavi från en mer tillbakadragen position. Jag har känt i alla fall att det varit svårt att väga siffror mot känsla här. Vad har du? Har du haft någon modell, Ola?
Nej, men det var ju lite kul att bli inbjuden till det här avsnittet, eftersom det känns som att alltid när jag blir inbjuden till poddar så ska det ju pratas siffror. Och uteslutande siffror. Och jag är inte helt förvånad att det är ni två som ändå bjuder in mig. Vad jag känner ändå är den första gången när jag blir inbjuden kanske att prata någonting annat än det rent subjektiva. Eller det rent objektiva. Därför att det här kommer ju bli subjektivt. Det är helt omöjligt. Jag har gjort ansatser, och det första jag gjorde var att ringa min far som är en bit över 70 år, som var på Råsunda och såg VM-finalen 58 och liksom har berättat många fina historier både om den och om andra spelare från den tiden. Och försökte väl börja prata med honom då, om liksom försöka få perspektiv kring det här. Men det ska man dels ha med, så att han är ganska tydlig med att det var Garrincha och spelaren med det otroliga namnet Va? som var de stora stjärnorna då. Så om han pratar VM-finalen, så pratar ju inte han Pelé, utan kanske framförallt Garrincha då, som var den som han åkte för att se från Enköping då 1958. Så ja, det är otroligt roligt att få vara med i en podd och prata någonting annat än siffror. Även om ni kanske förväntar er att jag ska göra den approachen eller ansatsen, så skulle jag säga att det är i princip helt omöjligt. Jag tror att jag kommer att kunna utveckla det resonemanget allt eftersom jag presenterar mina namn. Och sen kommer få löpa offentligt gatlopp.
Ja, det blir ju spännande när man väl släpper, publicerar avsnittet. Då ligger det där ute till offentligheten. Och det kommer ju vara få som kommer tycka lika. I alla fall med allt.
Ja,
det är ju nästan till omöjligt.
Nej, men så är det ju. Jag blir mer och mer sugen på din lista här, för nu är det här ljudmässigt medium. Det är ju en podd, som alla vet, men ni som inte ser någonting här, det är ju så att Ola sitter i en Adidas tracksuit-överdel.
Vackert.
Som är retro Boca Juniors 5+, svinsnygg. Men då får ju mig direkt att tänka på att det finns någon slags bocka koppling på den här kommande listan.
Kan ju vara så.
Så kan det vara. Det får vi se.
Eventuellt.
Mm. Eventuellt.
Det kan ju också vara att den är gul och blå så att det skulle finnas en Zlatan som
Stämmer, vem vet. Som vi alltid gör, vi hoppar lite. Du får ta femman, sen kommer Leo. Så diskuterar vi lite helt enkelt och ser vart det bär. Men vi börjar helt enkelt. Plats fem. Ola.
Ja, är det jag som börjar?
Det är du som börjar. Gästen börjar alltid.
Nej men, jag tillbringade delar av jullovet. Och det här är faktiskt det namn som... Eller jag gjorde rokader igår. Jag har alltså funderat på den här listan sen jag fick uppgiften. Och jag hade den ganska klar för mig. Fram tills jag nu under de sista dagarna såg de sista avsnitten av Sunderland Till I Die.
Som det... Niall Quinn är med på den här listan.
Nej, men det här kanske blir ett långt och knepigt resonemang. Men försök hänga med och se om ni håller... Eller ja, ni kommer ju inte hålla med. Men, nej, men det finns ett avsnitt där i andra säsongen när Josh Maja ska bestämma sig för om man ska spela kvar i Sunderland eller om man ska byta klubb. Mm. Och han säger ju väldigt lite och det är ganska tydligt, eller det impliceras ju någonstans att han har en agent som vill flytta på honom, därför att de spelar i League One och lönen är väl inte vad han känner att han förtjänar givet vad han har presterat. Och då väljer han att inte säga någonting. Han säger inte vad han själv känner eller vad han själv vill, utan han säger bara att det är hans agent som ska sköta det här. Och för mig är det lite grann av en bild av vad jag tycker har blivit ett ganska stort problem med fotbollen. Eller kanske snarare vad jag känner är vart fotbollen är på väg att gå och hamna snett. För mig, nu pratar vi bara om hur jag känner och ser på det. Därför att just där och då så hade nog Josh Maja, som jag ser det, chansen att bli en klubblegend i en klubb där fotbollen verkligen betyder någonting. Alltså, hade han valt att stanna där karriären ut, om man skulle leka med den tanken, så hade ju han i den staden och för de supportrarna där fotbollen uppenbarligen, givet vad man ser i Sunderland till Adai, betyder väldigt, väldigt mycket. Och för mig så har jag egentligen tagit fram tre så här statuter som jag har försökt förhålla mig till den här listan. Och den ena är, vi ska kalla det för då, ett CV, om man har gjort under hela sin karriär, eftersom det ändå är någonstans det vi får titta på, alltså gärningen. Det andra är högsta nivå. Mm. Och den tredje är personen. Jag tror jag kommer utveckla den mer längre fram i den här listan. Men jag tror att vi alla också som har eget supporterskap och brinner för olika föreningar alltid har drömt om att ha den här klubbikonen som vi vet alltid kommer finnas där. Som vi vet står där och i vått och torrt brinner kanske mer för klubben än för sin egen karriär i viss mån då. Som vi ändå hade kunnat argumentera för att Josh Maja hade gjort om han hade stannat.
Och inte gått till Bordeaux.
Och inte gått till Bordeaux. Mm. Så hade han åtminstone nu då spelat i Championship. Vilket kanske just nu kanske är hans nivå. Och givet att han skulle ha följt med och fört upp dem då, Sunderland. Kanske vunnit en FA-cup.
Det
kanske är hans nivå. Mm. Och se ut karriären där, ja absolut. Hans agent hade inte tjänat lika mycket pengar. Men han hade nog tjänat mer på det. Om vi tittar på vad det hade stått på hans gravsten om han hade valt att bli begravd sen i Sunderland.
Minnet av eftermälet.
Så i jakten efter den där ikonen så finns det ju en spelare som i gränslandet mellan när fotbollen var mer amatörmässig och det kanske inte fanns de där fantasisummorna, men de ändå började komma. I Sampdoria så hade vi en spelare som Francesco Flacchi, som han kanske inte var tillräckligt bra för att flyttas på, men han var ju ändå en sån där klubbikon som också stod med. Ja, men exakt. Och för mig så finns det ju en spelare som i det gränslandet valde att stanna istället för att bli en Galactico, och som kanske valde att inte sätta sin egen karriär före klubben. Och det är Romas nummer 10.
Jag misstänkte att det skulle där vi skulle landa.
Ja. Mm. Francesco Totti. Och då pratar vi person och vad han står för. Som är otroligt mycket av det som är det fina med fotbollen. Och sen var det ju så, tycker jag, när jag såg Totti så var det ju, man visste ju att han var en av de bästa i världen. Kanske den bästa när han var som allra bäst. Och det är just det där geniet. Men också vad han stod för och betydde för den klubben.
Och var ju, får man ju säga, en spelare på absolut högsta världsklassnivå.
Absolut, och det är det som är lite där också. Då blir det ju redan här börjar vi fastna i såna här hypotetiska diskussioner kring om han hade då gått till Real och spelat där. Vad hade det betytt för hans karriär? Så jag menar, han var ju, det håller vi väl alla med om, tillräckligt bra för att bära ett Real och vinna 5 Champions League-titlar med dem. Liksom. Men det var ju ett geni, verkligen. Liksom. Inte den där största målskytten, men det
som man ändå blev på senare år.
Absolut.
I sig, när man kom
upp
i banan.
Absolut.
Men då är du inne på, om jag tolkar det rätt här, då är du inne på att så här, hans eftermäle hade varit så mycket större rent globalt sett om man hade lämnat hans sportsliga eftermäle, ska jag säga.
Absolut.
Hade varit så mycket större om man hade lämnat Roma för Real eller Barcelona.
Och det där är ju en av delarna, det kommer vi säkert ha fler gånger i den här vi diskuterar, men det är ju just det här med vilken omgivning man omger sig med och vad det betyder för bedömningen man gör av spelaren. Liksom.
Ja.
Det är ju som också sån här, om Zlatan hade varit brasse och vunnit 2 VM-guld med Brasilien och kanske avgjort eller gjort mål i bägge. Mm. Hur hade man bedömt honom då?
Eller den här klassiska Ryan Giggs-grejen. Att så här, nu gör han skitstövel på många sätt utanför planen, men liksom på planen en av sin generations absolut bästa mittfältare. Men han fick aldrig spela VM. Och för mig väger det inte lika mycket som jag vet att göra för andra. Alltså här, han spelar aldrig VM, då kan det inte vara en av de största. Eller som Messi nu innan han vann VM. Messi kan aldrig vara större eller bättre än Maradona, för han vann aldrig VM. Nej, men det var ju olika omständigheter. Messi kanske ändå var en bättre spelare än Maradona. Alltså men du är inne på något väldigt intressant här.
Ja.
Och en fantastisk utläggning. Från Sunderland till Rom och Totti. Det är
via Sampdoria, ska jag säga.
Via Sampdoria.
Enda riktigt. Gången jag kommer nämna dem.
Nej, men
ni förstår vad jag menar. Alltså, vad jag är ute efter. Alltså, att om de här tre statuterna så... Han hade högsta nivå som var där uppe.
Absolut.
Han kanske inte har CV:t då, givet att han har... Förvisso önskade ett åt VM-guld. Men inte jämförbart med andra stora spelare såklart. Men... givet gärning och vad man var och vad han betydde för sin förening. Och i en tid när väldigt många andra hade agenter som tyckte att man skulle göra på andra sätt för att de själva skulle också ha en del av kakan. Liksom.
Då vet jag vem han har som etta. Det är Thomas Müller.
Trefäll i alla de här. VM-guldet, bara Bayern. Men här finns det säkert lyssnare som skulle gå in och bara, Ola, Francesco Totti, hur kan du?
Ja, visst.
Men jag känner med din motivering här att han är inte på min lista. Nej. Men jag kan köpa att Totti är på en topp 5-lista. Det gör jag, absolut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Leo, vad kontrar du med här nu då på plats 5?
Jag har ju dock tyckt att det var jobbigt med den här listan. Och har ju i mitt huvud någonstans känt att man måste ha 4 namn mer på den här listan. För annars kommer man bli nedsablad. Men det är ju inte riktigt vad de här listorna handlar om. Utan det här är ju subjektivt tyckande och bedömning. Och bara för att en spelare, bara för att Totti inte är med på min topp 5, betyder inte att jag inte tycker att han var en fantastisk spelare och en av världens bästa någonsin. Han kanske skulle ligga på en 11:e plats för mig. Liksom. Det är ganska bra det också. Mm. Så jag skrev en lista, och jag tror att det är den jag skickade till dig, Kevin.
Mm.
Där 4 av de här namnen, som jag inte kommer säga nu, de kommer väl avslöjas under resans gång, men 4 av de här namnen var med för att jag kände att de måste vara med. Men sen när jag började tänka mer och mer, och i givet Olas utläggning här, så känner jag mig mer trygg i de eventuella förändringar jag kan ha gjort här. Nej, men det finns ju fyra namn som gängse person och tycker ska vara med. Och jag har nog frångått det lite grann också. För på min femte plats, som jag ska göra utläggningen lite kortare, så är det så att jag har haft en spelare. Jag har valt en spelare som nog var sin generations bästa fotbollsspelare i fyra säsonger. Det är inte mycket, det är en ganska kort tid. Men han var sin generations bästa fotbollsspelare i fyra säsonger. Han var höjden av fotbollsunderhållning för flera generationers tittare. Framförallt min generation kanske. Men också, det här var liksom största kombinationen av artisteri och genialitet och spelare i världsklass. Och med en kort brintid.
Och glimten i ögat.
Och glimten i ögat. För vi pratar ju om Ronaldinho här.
Mm. Och leendet.
Och leendet.
Liksom att tycka att, alltså att genuint få det att framstå som att det är här jag vill vara, det är det här jag vill göra och jag tycker att det är kul.
Ja, och symboliserar på något sätt fotboll. För de som inte ens kollade på fotboll, det var Ronaldinho man visste namnet på.
Och lyfte Barcelona till den nivå de skulle vara på och till den nivå de kom att liksom ta. Nu var ju han inte med på hela resan när Barcelona, man skulle kunna argumentera för att Barcelona var det bästa klubblaget genom historien, men han var med och startade den resan. Mm.
Och han var ju en perfekt, ska jag kalla det för, YouTube-spelare också i en period när vi började se alltså typen, den typen av tjänster som YouTube är, när man började med de här klippen som man liksom kommer ihåg. Men det var inte bara dribblingen, utan det var ju såna här helt absurda passningar som man kunde slå som var liksom, jag kan få gåshud. Men det är så här få aktioner jag verkligen får genuin gåshud av, men han har ju många sådana.
Och här blir det lite så här, här beror det på vad man har för kriterier. Det får ni göra hemma hur ni vill. Men ska man bedöma en spelare på hela sin karriär? Ja, nej. Då kommer Ronaldinho inte med på ens kanske en topp 10-lista. För vi vet ju att åren efter Barcelona blev ju inte riktigt som man hade hoppats eller önskade sig. Men om vi pratar peak fotbollsförmåga. Mm. Ja, men då är han sin generations bästa spelare. I kanske den mest konkurrensutsatta i epoken i världsfotbollens historia. Så Ronaldinhos fyra säsonger där i Barcelona, inklusive spelet i landslaget, det för honom till första plats för mig. Men skulle man till exempel jämföra med Zinedine Zidane, som var bra hela karriären igenom, det är två lite olika saker, och hans peak var också otrolig. Men Ronaldinho femma för mig.
Ja, fint namn det med. Och kul också, som sagt, det är kanske inte de två givna namnen man hade tänkt sig på sådana här listor direkt. Men det är två artister som verkligen bjöd på sig själva. Ja, det är kul när ni börjar så här, för det går tusen namn i mitt huvud. Vilka kommer ni fortsätta med tanke på att ni ändå inte går den klara, självklara vägen som kanske många tänker det här måste man göra, precis som du är inne på. För det känns ju när vi tog det här ämnet, då kändes det nästan som att måste man säga de här namnen, alltså som alla nästan säger. Eller...
Vi kan ju avslöja efter vår lista vilka fyra det är. Men jag tror att vi alla är överens om vilka fyra det är som folk förväntar sig på den här listan. Mm. Och det är inte Hasse Blomqvist, trots allt.
Nummer fyra, Fantomen.
Ja, nummer fyra. Då, ja, den är kanske den som jag har haft lite svårast för att få in på listan. Och kanske den som jag tog in senast, och det backar väl till det här med att det var olika tider. Och när jag pratade med min far då om just de gamla spelarna och hur ska jag tänka här? Ska Puskas vara med? Hur var han liksom? Mm. Så säger farsan bara, ja men det var en annan tid. Det går inte. Mm. Ganska pragmatiskt, vilket jag håller med om. Och sen tycker jag att ett annat problem med de spelarna som så att säga spelade under en tid när inte ens filmades, så kommer vi in i någon slags problematik med historieberättandet också. Precis som med mycket annat historieskrivande, så tror jag absolut att det är friserat att passa en viss riktning eller en viss hållning. Och vi kan väl backa till äldre skrifter än liksom fotbollsreferat från 50-talet för att inse att allting som har skrivits i historieböcker kanske inte riktigt stämmer. Om vi tittar på Gamla testamentet, så finns det väl en annan historia där som inte känns helt trovärdig.
Liksom. Ut och drar lansen.
Jona och valen. Han är 200 år gammal eller vad det nu är. Ja. Som man fick leva. Som man skrattar. Ni förstår. Men, och då är det ju en annan. Det är ju också hur man ska jämföra tidsepoker. Och där kan man ju dra paralleller till andra sporter där det kanske är lättare då, som i friidrottsgrenar där man mäter prestation utifrån tider och höjder man hoppar och sådär. Men även där kan man ju lägga på sig en problematik som... ja, exakt. Alltså att vi nu har en Andreas Almgren som har slagit Anders Gärderuds rekord på 5000 meter. Är det för att Almgren är en bättre löpare? Är han bättre eller är det för att liksom, materialutvecklingen har gått framåt? Ska inte ge mig in i den diskussionen här. Då får vi göra i, vad heter det? Sverige springer på Sportkanalen. Eller är det... Ja, Mondo Duplantis är också en fantastisk idrottare, men jag utgår från att stavan har blivit bättre än när Sergej Bubka hoppade också. Jag säger inte att han är en dålig... Det är liksom, ni förstår vad jag menar. Men... Med Pelé då, som jag har tagit ut på fjärde plats, så gör jag inte det för att han gjorde 1000 mål. För det tror jag i viss mån då, givet det här resonemanget, kanske ändå är påhittat. Jag ska inte säga att det är påhittat, men vi måste ju ändå bestämma oss för hur vi mäter. Och i friidrott, om du ska mäta...
Enligt IFFHS, ja, så räknas ju inte alla de 1000 målen.
Nej, men det är det jag menar. För det är så här, vi vet ju alla, ni har säkert träffat människor som sa att de sprang 40 minuter när de gjorde lumpen på milen. Och jag har bott bredvid den här, en mil som signalregementet Enköping använde. Och den är ju 600 meter för kort. Så det är så här, alla som gjorde nu, eventuellt då, gjorde liksom 40 minuter på milen, gjorde egentligen vadå? Vad blir det? Det är ju snarare då 600 meter till, det är ju 3 minuter till.
Exakt.
Ja, hur som helst. Så även om de där 1000 målen inte räknas, och även om jag också håller med om att man kanske inte ska övervärdera VM-turneringar när man tittar på en spelares hela gärning, både och. Å ena sidan kan man göra det, tycker jag, utifrån att vi gör ju det när vi tittar på våra vinteridrottare till exempel. Mm. Där betyder ju OS-guld egentligen allting. Så det är klart att ur det perspektivet så skulle ju VM-guld, men där måste man ju också prata om omgivningen. Det är ju omöjligt för Zlatan eller ens Puskas, även om han var väldigt nära, att ta det där VM-guldet, för att man är beroende av sin omgivning också. Ja. Så man får ju ta den med en liten nypa salt. Och 1000 målen får man kanske också ta med nypa salt. Men det som gjorde att jag ändå har med honom på min lista, det är faktiskt att han inte spelade i Europa. Alltså, kom ihåg vad jag hade på min femte plats. Mm. Och det var när jag kom på att jag vill ha med Totti, så vill jag också ha med Pelé. Inte för att han gjorde 1000 mål och inte för att han inte spelade i Europa, utan för att han spelade i Sydamerika hela sin karriär.
Ja.
Och på det sättet liksom bejakade, vilket jag också tycker att man kan missa i det här, alltså att fotbollen kretsar ju inte bara kring Europa.
Nej, det stämmer.
Liksom. Man måste inte ha spelat i Real för att kunna vara en av världens bästa spelare genom tiderna. Det går alldeles utmärkt att ha varit i Sydamerika. Jag hoppas att nästa supertalang kanske håller sig bara i en annan kontinent också. Liksom. Vi behöver inte fixera oss kring Europa och VM-turneringar, utan Pelé, givet vad han gjorde i Santos, och utifrån då får vi ändå gå på vad som har skrivits om honom, var ju en fruktansvärt bra fotbollsspelare.
Officiella mål från IFFHS, International Federation of Football History and Statistics, som är liksom officiella räkneverket, så gör han ju då 618 mål på 636 ligamatcher. Det är ju, det är inte 1000 mål, men det är overklig statistik.
Exakt.
Han gör ju alltså 77 mål på 92 landskamper för Brasilien. Mm. Overkligt. Mm. Och det jag tycker, när man nämner Pelé här, och när vi säkert kommer nämna hans argentinska motsvarighet förr eller senare på den här listan, så är det lätt att man pratar om störst istället för bäst. För här är det ju två olika saker. Har jag tänkt i alla fall att så här, om vi tar till exempel jämförelsen Maradona-Messi. Ingen nödvändigtvis med på min lista. Men det tycker jag råder ingen tvekan om att fram till Messi vann VM-guldet så var ju Maradona störst. Men Messi var ju redan bäst. Mm. Tycker jag. Och väldigt många så. Men för många innebar ju VM-guldet att Messi kom upp i samma paritet i alla fall i storlek. Så störst är ju något helt annat än bäst. Nej, här pratar vi bäst.
Ja. Jag håller med.
Ja, fint. Pelé, Brasse igen. Ronaldinho och Brasse där. Mm. Har vi en till Brasse?
Jag kör väl Argentinas Pelé då. Diego Maradona.
Ja.
Och fortsätter på det resonemang jag hade här. Mm. Störst, det är han nog fortfarande. Mm. Faktiskt. Med hela den attityden han hade, med liksom den här folkliga rebellen som han var i det väldigt hårt ansatta Argentina som jag menar, de är under en militärdiktatur och militärjunta på 70-talet liksom. Han kom ur det, för dem till VM-guld efter Falklandskriget och sådär. Störst, absolut bäst, en av dem. Jag tycker inte allra bäst uppenbarligen, för han är på fjärde plats. Men här är vi inne på liksom samma typ av spelare som Totti och Ronaldinho. Inte i den mån som du avser med Totti, att han var liksom lojal. Men här pratar vi ju artist och geni på en nivå över alla andra ur sin generation.
Ja.
Helt klart. Visst, det fanns Platini som kanske var närmast i den generationen. Även Platini var lite äldre så, men de var ju ändå samtida.
Ja,
liksom. Och sen det avtryck han lämnar då genom att liksom vinna Napolis dittills och hittills två enda ligatitlar, vinna UEFA-cupen med dem, ta Argentina till det här VM-guldet. Och även om han hade en längre brintid än Ronaldinho, så är det återigen en begränsad brintid, ja, jag är inne på. För Maradona är ju inte bäst i världen i 20 säsonger, som vissa andra kanske är. Men han är bäst i världen i en 8 säsonger kanske. Det är 4 mer än Ronaldinho. Och det är tillräckligt många för att ta in honom på min lista i alla fall.
Brassa, argentinare, italienare. Fina namn. Ikoner allihopa på sitt sätt.
Oh, ja.
Vad hittar vi på en pallplats nu då?
Ja, men det här är ju kul. Jag var tvungen att vara lite tyst. Men jag har ju nu ett namn som du redan har nämnt. Och om vi backar till mina tre statuter om CV:t, personer och högsta nivå. Så kommer jag också in på en spelare som jag, utifrån min högst subjektiva livshistoria, eller som jag har med mig, liksom, också var den som man blev gladast av att se och som jag upplevde hade högsta nivå. Det är ju Ronaldinho.
Oh, kul! Han är med på båda. Det hade jag inte väntat mig.
Nej, det hade inte jag heller.
Nej. Ja, vad roligt.
Det var jätteroligt. Och jag håller helt med. Just att om vi pratar den här högsta nivån. Alltså den, för det blir också det blir den här hypotetiska högsta nivån på något sätt. Där man, som jag också ofta tänker mig då, att det är om Ronaldinho då ska möta Messi en mot en i en jumpasal, i en duell liksom, vem vinner? Och där kan man ju ibland uppleva det som att det Ronaldinho gjorde och kunde göra med en boll, det är väldigt få andra sätt att kunna göra det. Och med den stilen och elegansen som han hade. Och ovanpå det då, kanske inte CV:t, men personen och personligheten som jag tycker verkligen spelar roll. Och hur de här tre hänger ihop kommer jag till när jag pratar om dem som är allra längst upp på listan. För mig då. Men när vi pratar högsta nivå så är nog han den som skårar högst av alla. På min lista.
Ja, högsta nivå instämmer jag nu. Han nådde ju liksom aldrig de här samma siffrorna som Cristiano Ronaldo eller Messi. Men han var ju den första på flera generationer som nådde de... För de siffrorna som Messi och Cristiano Ronaldo hade, de kom ju efter Ronaldinho.
Exakt.
Han var ändå uppe på en 28-30 poäng liksom varje säsong där när han var som bäst. Och gjorde det
På ett sånt
liksom definierande sätt. Ingen hade varit så underhållande förutom liksom gatukonstnärer. Nej, som man ger 5 spänn för att de jonglerar med en boll. Han gjorde det mot världens bästa fotbollsspelare i 4 säsonger.
Exakt.
Det är något annat liksom.
Jag såg en på, det kan jag dela när det här publiceras, men jag har en assist som han gör till Henke Larsson i någon ligamatch. Vet inte om
han, jag vet, alltså, han är på vänsterkanten och så är Henke vid bortre stolpen.
Ja, den är ju längs marken.
Som inte blir mål.
Nej, det blir inte mål, men den är ju... Jag kommer ihåg, nu när jag såg om den här i december så fick jag gåshud.
Ja.
Det spelare som framkallar gåshud hos mig, det är inte många. Så därför måste han vara med. Det bara är så.
Och man ska med sig här, det är lätt att så här skratta bort. För folk som inte upplevde... För folk som var lite för gamla för Ronaldinho, eller för folk som inte upplevde Ronaldinho ordentligt, kan det vara lätt att skratta bort honom givet det han är idag. Givet den väg karriären tog sen. Och det är lätt att liksom avfärda honom som bara någon så här trickster. Nej, men det här var en trickster som var världens bästa fotbollsspelare i 4 säsonger. Och det har man liksom inte sett sen Maradonas dagar egentligen.
Nej, det är möjligen att Mbappé skulle kunna ta sig åt det hållet liksom.
Ja.
Men han är ju inte riktigt...
Han är inte samma trickster på det sättet med bollen. Inte. Han har ju speeden och
funktionella
allt
på ett annat sätt.
Precis.
Absolut.
Så Ronaldinho, just det man gjorde mot Real Madrid i en klassik och står med en SD, det är sanslöst.
Ja.
Ja, din pallplats, Leo.
Ja, men här har vi ju, det är lätt att man hamnar på de här stora nationerna, men här har vi en spelare som Ola redan avhandlat, men vi måste ju säga igen, Edson Arantes do Nascimento,
ja.
Pelé.
Mm.
Världsfotbollens första superstjärna, och det här gör väl honom till en av de största också, men nu pratar vi inte störst, vi pratar bäst. Mm. Och vi har redan sagt de hårda siffrorna, 618 på 636 ligamatcher, just nu delat målrekord i brasilianska landslaget med Neymar. 3 VM-guld. Och som Ola så väl har förklarat, det hade han varit luxemburgare hade han aldrig vunnit de här 3 VM-gulden. Så det kan vara en liten orättvis bedömning. Men i det här fallet är det en plus på kakan. Liksom. Den enda spelaren som har vunnit 3 VM-guld. Enda. Mm. Visserligen sämre konkurrens på den tiden. Absolut. Färre
men ändå.
Spelade. Men ändå. Och som en av våra kollegor sa här ute före vi gick bort hit var ju att när man tittar på liksom highlights reels från Pelé så inser man ju att han var ju först med allt. Mm. Mm. Han var före Cruyff med Cruyff-finten. Han var liksom före, bara, han var först med allt. Och de här siffrorna, du försvarade hans val att stanna i Santos där ju. Och det var ju mycket Santos som gjorde allt för att behålla honom.
Mm, jo, det har jag förstått också. Och regering och allt vad det nu... Alltså, liksom,
precis,
det var,
han blev mycket kvarhållen så. Ja. Men jag tycker att det behöver inte vara så negativt. Att spela i Santos då är inte lika negativt under citationstecken som det är idag. För världsfotbollen var mycket närmare varandra då. Alltså Santos åkte ju runt på världsturné med Pelé och besegrade Europas bästa lag på den här tiden.
De har väl någon interkontinental cup-titel också. Liksom. Så de har väl, vilka man nu mötte från Europa, då vet jag inte på rak arm, men Milan eller Inter eller...
Exakt. Ja. Mm. Och att liksom göra de här över 600 målen i Santos, det är mycket bättre än 600 mål i Santos idag. Mm. Nu är ju Santos en bra och stor klubb och brasilianska ligan håller hög nivå idag också. Men jag menar, då var det som att göra 600 mål i Spanien kanske. Mm. Alltså det är jämförbart. Så jag tycker det inte drar ner hans status alls rent sportsligt att han stannar i Santos. Och Pelé, ja, du har ju redan dragit. Pelé är klart med på listan.
Mm. Ja, jäklar. Okej, nu börjar vi närma oss slutet här. Bara 2 platser kvar på varsin lista här. Och mitt tyska hjärta börjar skaka lite. Jag återkommer till några namn om ni inte kommer med dem. Men Fantomen, vem har vi på plats?
Saknar du någon nu? Förlåt att jag har brutit. Saknar du några nu?
Jag hade ju slängt in, alltså jag är ju, det här är ju subjektivt som vanligt, men som skulle komma kanske på en fjärde plats hade jag nog slängt in en av mina favoritspelare, Gerta Bomba Müller. Ja, för mig, jag har inte sett honom personligen live, men det som min morfar berättade och det som man har fått se på highlights och sådana grejer, det och vad han har betytt för Tyskland också, och alltihopa med, och för klubblaget Bayern München, det tycker jag betyder väldigt mycket. Och ja,
en annan som brukar dyka upp annars är ju Beckenbauer då.
Ja, han skulle jag nog ta ännu högre upp, ja, okay. Med tanke på hans hela legacy, ja. Med tanke på att han, Franz der Kaiser, han vann ju både VM, hela hans brutna arm, vad han gjorde för den tyska fotbollen.
Vann EM,
vann också som första tränare VM också. Tre 1990.
Och Europacupen som spelare med Bayern.
Exakt, så han är ju verkligen, han tog... På sina sätt behöver vi inte gå in i detalj. VM till Tyskland 06.
Kvalificerad vinnare ju.
Exakt. Så han är ju nummer 1 när man ser till de bästa för mig. Ur tysk perspektiv. Sen har jag ju andra så här...
Lothar Matthäus hade jag med på min bruttolista om vi ska fastna med tyskar.
Han
hade
det, är trevligt. Det är trevligt.
Riktigt svin dock. Han är inte med på min topp 5. Men han hade ju kunnat vara med på topp 5. Ja.
Han var inte med på ditt svinlista heller.
Nej.
Kanske brutto där med. Ja, men Fantomen.
Ja.
Vem hittar vi på plats 2?
Ja, det här kanske blir ett lite kortare resonemang. Jag tror att jag tar det lite längre på plats nummer 1 då. Mm. Där jag ska försöka motivera det. För ni kan ju säkert gissa då vem som kommer att vara etta utifrån när jag nämner plats nummer 2. Men vi har ju varit in och snuddat lite på det. Och det är ju det här just med diskussionen kring hur mycket man ska värdera just VM då. Utifrån att alla... har ju inte ens möjlighet att säga att Erling Haaland fortsätter producera på det sätt han gör nu i 10 säsonger till. Mycket möjligt att han aldrig någonsin ändå kommer att dyka upp i de här diskussionerna just för att han mest troligt...
aldrig ens får spela ett VM.
Nej, exakt. Och tittar man på CV så är det klart att VM ändå på något sätt spelar roll, men oavsett, eller så här, om man bejakar att VM spelar roll, så måste man ju också då i det resonemanget ha Messi som etta. Och bejakar man det inte, så måste man ju kanske inte det, utifrån att då borde man redan ha haft honom som etta redan innan.
Ja, verkligen så.
Så jag tror att alla är överens om att om du tittar på CV så är ju Messi nummer ett, men för mig skårar han inte riktigt lika högt på de andra två parametrarna, det vill säga person och högsta nivå. För sig, nu skjuter jag mig själv i foten och säger högsta nivå. Det är klart att han har det, men jag tror att han skårar inte lika högt just på person där. Mm. Utan en sån gärning är ju då, skulle han kanske ha stannat i Barca och liksom måste du jaga pengarna. Och det är också en anledning till att jag inte har med Cristiano Ronaldo då, överhuvudtaget på min lista. Nu säger jag det, förlåt. Ja, men det kanske jag gjorde ett misstag där, men någon av dem var tvungna att vara borta. Mm. Och det är ju samma där, det är ju så här mer, alltså att i den position han har så kan man ju också såklart förstöra sitt eftermäle ganska tidigt och jaga pengar som man inte behöver i länder som kanske inte är helt demokratiska, tycker jag är tveksamt om man ska prata om en person. Och det kommer in mer på hur person hänger ihop med hur jag tycker man ska mäta störst. Och det kommer också kanske bli lite fotbollsekonomi eller filosofi, kvantfysik också. Prata om tid kan man ju också göra. Man ska prata om liksom tids, hur länge behöver man ha, hur lång behöver liksom den här perioden ha varit. Men nummer två för mig är Leo Messi. Och det kanske ändå är då i lite så här också protest utifrån att VM är inte det som jag tycker nödvändigtvis ska avgöra hur vi sammanfattar Messis totala gärning, utan vi måste ju titta på hur bra han var när han var som bäst, och då är det ju också en sak som kanske i viss mån talar lite emot honom då, utifrån vad vi har pratat om tidigare och som också spelar in på hur jag har valt ettan, och det är ju vilken omgivning han har haft. Klart, att vinna VM i Argentina är väl kanske inte riktigt lika lätt som det har varit, så skulle ha varit att vinna med Brasilien när de var som bäst om du tittar på vilka spelare som var där, men det är en turnering och det är 50-50 alla matcher, så det är liksom, spelar du ett VM tillräckligt många gånger så kommer du vinna förr eller senare. Liksom. Om du har ett hyfsat lag. Är du Sverige så kommer du aldrig vinna, eller kommer du vinna en gång var hundrade försök. Men
jag får in lite siffror.
Ja, det är ju så. Det är så lite så krasst jag kan ibland se på VM-turneringar. Mm. Självklart spelar prestationen roll, men du kan ju aldrig ge dig själv större odds än säg 70-30 eller 80-20. Och du kommer inte vinna VM även om du har det bästa laget varje gång. Vilket såklart också är skärmen med VM. Men det måste man ju ha in i det. Men det jag vill säga är, förlåt, jättelångt konstigt resonemang. Men det handlar ju om att Messi också då, när han var i sin peak och gjorde allt det som han gjorde, om vi pratar siffror, gjorde det i världens bästa lag under världens bästa tränare. Och för mig också då i en klubb där, visst, att vinna betyder en del, men det sitter ju ändå ganska många turister som går hem och sätter sig på hotellrummet och dricker en kopp kaffe när liksom Messi har tagit hem Champions League-titeln. Det är liksom, för mig, det framkallar det inte lika mycket känsla för mig. Liksom.
Men ska hans, om vi leker djävulens advokat,
ja,
ska hans fotbollsgärning bedömas av hur många på läktaren som verkligen bryr sig?
Nej, det ska det inte, men det ska väl bedömas av vilken omgivning han spelade i. Lex, vilka skor du har haft på foten när du har sprungit ditt personliga rekord på 10 000 meter. Lex, hur lång var sträckan du sprang när du påstod du har sprungit en mil på 40 minuter? Det är klart att om du hade Vaporfly 4% på fötterna så kommer du springa 4% fortare. Och det är klart, om du tränade under Pep Guardiola och har Iniesta och Xavi bakom dig, så kommer du göra fler mål.
Och jag förstår det här resonemanget. Jag fortsätter leka jävlarnas advokat.
Jag kommer ju få leva på tal om det offentliga gatloppet. Det är här det kommer.
Ja, men jag köper ju del av resonemanget, men så känner jag också så här. Men det var ju inte så att Messi bara gav sin plats i Barcelona, utan han var ju tillräckligt bra för att spela under Guardiola,
absolut,
spela med Xavi Iniesta och faktiskt vara med, som vi nämnde med Ronaldinho, vara med och bygga upp Barcelona igen och faktiskt vara med hela vägen nu.
Fortfarande världens näst bästa spelare genom alla tider. Det är väl ändå okej.
Okay. Det är ganska bra. Det är ganska...
Lek jävelens advokat du, men det är fortfarande nummer två.
Det är bra. Ja, Ja. Men man är riktigt sugen på din etta.
Ja, jäklar. Ja. Mm. Vem har vi på andra plats hos dig? Får Ronaldo plats på din lista?
I den här bruttolistan som jag skickade till dig, eller den här färdiga topp 5-listan jag skickade till dig, så var ju han med på den listan.
Mm.
Han var ju till och med tvåa på den listan. Det är den plats jag kommit till nu. Mm. Och tittar man till siffrorna, bara på offensiva siffror, produktion liksom, då finns det ju bara Leo Messi som kan mäta sig med honom i hela världsfotbollens historia.
Och också där, han var ju också lite den där Ronaldinho-tricken liksom,
ja.
Elegansen, ja. Dribblern som...
Och han har gjort en liksom, rent sportslig fantastisk resa, från ung trickster i Sporting och dribbler och underhållare till den här, ganska lik Zlatans resa på många sätt ju, från showman och till liksom maskin. Och att,
ja. Nej, jag tycker också den, en sak som jag tänkte på när det gäller Sunderland till Aidai. Kommer jag tillbaka? Jo, men för att när Totti till exempel firar ett mål så gör han det för fansen och för klubben. Mm. Medan när Ronaldo firar så firar han för sig själv.
Det är ju en känsla, men ja. Jag kan dela den känslan också. Mm.
Jag säger precis, det är en, jag säger inte att det är så, men det är så man det är så jag upplever det. Ja. Liksom. Och det tycker jag talar emot honom utifrån mina statuter.
Ja. Nej, men ingen kan, man kan inte ifrågasätta Cristiano Ronaldo rent sportsligt. Och liksom att bedöma honom på hans sista två år, och hur slutet blir med Al Nassr som är ovärdigt, men... Det kan man inte göra när man säger, jag menar, om vi kan lyfta Ronaldinho till den här listan på fyra år, på hans fyra år, då kan man ju verkligen argumentera för att Cristiano Ronaldo till och med skulle kunna vara etta på en sån här lista. Mm. Det köper jag. Om någon säger det, fine, jag köper den åsikten. Och jag hade honom som sagt som tvåa. Men sen när jag liksom började väga in andra saker än bara siffror, nu är du och jag kanske inte exakt samma statut, men ändå så här, den här, ta typ Johan Cruyff. Det var ingen spelare av siffror. Han var större än så. Kan man säga så liksom?
Ja, ja.
Och som Ronaldinho också. Ronaldinho var visst knuten till en offensiv produktion, men han var också större än siffror.
Det var ingen kon på ett sätt.
Ja, men också liksom Xavi, som kanske är världens mest spelintelligenta spelare genom tiderna, kunde inte mäta i siffror heller. Inte i alla fall så hårda siffror. Nej. som mål och assister. Så tittar man bara hårt på siffrorna och titlarna, för jag menar Cristiano Ronaldo liksom Beckenbauer, två av världshistoriens största vinnare, det går inte att ifrågasätta. Men lite på ett sätt lite synd att den här listan, det här avsnittet, inte en topp 10. För det hade ju Cristiano Ronaldo varit med.
Ja.
Frans Beckenbauer hade varit med. Johan Cruyff hade varit med på min lista. Riktiga Ronaldo hade varit med på min lista.
Mm.
Men jag landade i Zinedine Zidane här på andra platsen.
Ja, jag tänkte faktiskt på hans namn självfallet när vi pratade om det. Och jag tänkte att jag är förvånad att jag inte har hört det ännu. Mm. För att det för mig är det verkligen en spelare, när vi snackar om hög nivå, som står för någonting. Nu har han ju spelat i flera klubbar och sånt, men det är på något sätt, han sprider ju den här elegansen som vi pratar om. Jag tänker alltid på, nu var det på slut på hans karriär, men hans match mot Brasilien VM 06, när han bara svepte fram där på plan.
Ja. Det är ju... Alltså, Zinedine Zidane för mig, om vi nämnde att liksom Ronaldinho var peak fotboll ur sin generation, så var Zidane ur sin generation uppenbarligen där, som att han på andra plats för bäst spelare någonsin, men liksom den bästa spelaren i sin generation, för Zidane hade allt, han hade kontinuiteten i sin karriär, han är världsklass från match 1 till sista matchen han skallar ur sig själv i fotbollshistorien. Mm. Liksom. Eller kanske skallar in sig själv i fotbollshistorien.
Precis.
Han vinner VM-guld, han vinner EM-guld. Han tar Frankrike typ på egen hand till VM-finalen 2006. Han är bäst i Serie A i det Juventus som kanske är bäst i historien. I den italienska fotbollen. Han är... I Real Madrid går ju inte riktigt som med Galacticos-eran som man hade tänkt sig. Men Zidane är ju också där. Bäst. Och nej, han gör aldrig 50 mål som Cristiano Ronaldo. För han var inte den spelaren. Fotbollen såg inte ut så på den tiden. Man gör en 8-10 mål per säsong. Han gör motsvarighet i framspelningar. Och alltså, det går inte att mäta den här typen av intelligens och kvalitet i siffror. Alltså, säger jag. Det är ju ändå du som jobbar med det här. Men det går inte att mäta en Zinedine Zidane, en Johan Cruyff eller Dennis Bergkamp. Och bara för att Cristiano Ronaldo inte är med på min topp 5 eller din topp 5 betyder ju inte att han inte är en av världens bästa spelare genom tiderna. För det, han är nog på min sjätte plats liksom. Men Zidane, tvåa.
Ja, det är intressant här när man ser vilka namn ni har nämnt nu när vi går till sista platsen. Det är ju i princip bara offensiva spelare. Och det är ju någonting man blir, nu blir det spännande vem ni har på första plats, men det blir ju lätt att man tittar oftast dit, de som gör målen, de som står för det avgörande. Och det är därför, jag låter som en gammal skiva här, det är därför jag tycker det är så häftigt när man snackar om de här stora spelarna, att Franz Beckenbauer ändå kommer upp där.
Ja, för att han ändå var med honom på femte plats som jag skickade dig i första listan.
För att han ändå var en ursprungligen Libro-ish.
Absolut.
Alltså att komma upp där och mäta sig det, men...
Absolut. I viss mån hänger det väl ihop med också hur spelet har utvecklats, alltså utifrån att det svåraste och det mest avgörande är ju i fotboll är ju att göra mål, och då någonstans kan man också, om man ska göra det lite enkelt för sig, ta fram att den första statuten någonstans ändå implicerar att den bästa spelaren är också den som ska avsluta, eftersom att det är det så att säga mest avgörande momentet, så placerar man den viktigaste spelaren där. Men i viss mån kanske vi är på väg att gå lite ifrån det igen, att vi ser mer och mer av ett Libro-spel där just uppbyggnadsfasen kanske ses som viktigare. Det var väl lite mer så förr då, alltså att man då kanske hade just en Libro som eventuellt i vissa fall till och med var den bästa spelaren i laget, för att man tyckte att det var en viktigare roll liksom. Så det handlar väl om hur man fostrar sina talanger och vad man väljer att sätta dem. Men generellt är det väl så att de största talangerna, åtminstone om vi pratar fotbollstekniskt, är spelare som placeras långt fram i banan från att de är små. Liksom. Medan man mer tittar på fysiska egenskaper och spelförståelse defensivt. Liksom.
Ja, men det sagt, vem kommer på din första plats?
Ja, men ska vi gå tillbaka till statuterna då, så hade vi, i mina statuter var det ju CV eller liksom helgärning. Vi har högsta nivå. Och så har vi person, och min allegori den här gången får bli till rockens värld, musikens värld. När jag var yngre läste jag mycket musikböcker och rockhistoria och rockens historia. Så då jag minns en del, eller en passage i en bok som handlade om hur man definierar en rockstjärna och vad det är som gör att man blir rockstjärna eller inte. Och då i den boken så användes exemplet Mick Jagger och Elvis Costello. Men jag tror att ganska få som lyssnar vet vem Elvis Costello är.
Min farsa lyssnar mycket på Elvis Costello.
Ja, jag har sett honom live faktiskt. Han har ju helt okej röst fortfarande. Men han spelar med nytt material, så det var inte så jättespännande. Men det kanske är en bättre jämförelse, tror jag, att prata om Mick Jagger och Paul Simon. Paul Simon tror jag att alla ändå vet vem det är. Och det går ju utan tvekan att argumentera för att Paul Simon, givet gärning om vi pratar liksom ren komposition och även sångmässigt och liksom som musiker, är bättre än vad Mick Jagger är. Men det är ju ingen som skulle säga att Mick Jagger inte är den större stjärnan. Nej. Inte är den större personen. Absolut. I rockhistorien. Och för mig är ju det, alltså om vi ska prata om vad fotbollen är, både ekonomiskt och känslomässigt, så är ju det den viktigaste, eller åtminstone lika viktigt som de andra två. Och om du inte skårar absolut högst på alla tre statuterna, så kommer du inte komma etta på listan. Och det råder väl ingen tvekan om att den som jag har som etta på listan hade en högsta nivå som var helt osannolik, givet då, den tiden. Det man fick se, kommer jag ihåg, när man fick se av Diego Armando Maradona, när han värmde upp, när han trixade med en boll. Det var ju lite annat än det man såg när Olle Nordin skulle ställa upp det svenska landslaget i en 4-4-2-press understöd där alla hade funktionell teknik.
Inget ont om Stefan Schwarzer.
Nej, verkligen inte. Men ni förstår vad jag menar. Alltså, givet vad jag kommer ifrån och den fotboll som vi liksom fostrades i och såg på hemmaplan, så var ju Maradona någonting helt annat. Han var rockstjärnan. Han var Mick Jagger, och Messi är Elvis Costello. Förlåt, Paul Simon. Han har skrivit låtar CV-mässigt som är helt fantastiska, som alla kan utan till. Medans Maradona är Mick Jagger, rockstjärnan som viftar på höfterna och dricker en lite whisky om dagen, men ändå gör framträdanden som är helt otroliga.
Maradona är John Lennon och Messi är Paul McCartney.
Ja, den är kanske ännu bättre. Verkligen. verkligen så.
Går inte att särskilja dem förutom den där millimetern. Nej, där precis. John Lennon är lite större.
Precis. Nej, men så för mig är det ju känslomässigt. Och sen också då, om vi också pratar om igen återknyter till Sunderland, så det Maradona betyder för Napoli är för mig kanske det som också ännu mer tippar över till Maradonas fördel. Vi behöver inte prata om VM. För mig handlar inte det här, den här distinktionen, även om Messi hade vunnit 3 VM-guld, så hade jag inte hållit honom högre, därför att det Maradona gjorde och det han betydde för människor i Neapel, också i en stad där fotbollen, precis som i Sunderland, betyder någonting fortfarande. Så det är nog framförallt det. Högsta nivån och vad han betyder för Napoli.
Fantastiskt att Sunderland knyter ihop säcken i det här avsnittet när vi pratar om bästa spel genom tiden.
Och då hade jag ju rätt med att spana på din tröja. Det är klart du ville ha ett budskap där ju.
Ja. Leo, nu fick vi höra, alltså, först och främst, stor eloge, Fantomen, för dina utlägg. Det är fantastiskt med metaforer och liknelser. Det uppskattas väldigt mycket. Leo, plats 1.
Ja, men han har ju redan avhandlat, så Ola har redan haft honom på andra platsen här. Och där Ola väljer Maradona, så väljer jag Messi. Och här finns det många saker som spelar in förstås. Ola upplevde Maradona, min upplevelse av Maradona i VM 94. Jag var väldigt ung så. Så jag ska ju erkänna, jag har aldrig, det här som ni har smittats av, har jag ju aldrig kunnat få
del av.
För jag upplevde
Maradona. Det är väl det liksom. Som man kan använda om Pelé också. De som smittades av Pelé, den generationen liksom.
Ja.
Visst, absolut.
Exakt.
Men det är ju känslomässigt.
Och Messi, ja, alltså det som jag har sagt kan jag redan säga. Så jag hade, även utan VM-guldet hade jag hållit honom som högst. Det var därför jag gillade att leka djävulens advokat på din andra plats.
Ja, men
han har gjort näst flest mål i världshistorien. Flest assister i världshistorien den här säsongen. Och det var en annan typ av fotboll. Det är svårt att jämföra eror. Och han har alltid varit mer målskytt än vad Maradona har varit. Det betyder inte att han är bättre av den anledningen. Men den här säsongen 11-12, då gör han alltså 73 mål i alla tävlingar. Unheard of liksom. Och jag bara jämförde med den säsongens skyttekung i NHL. I NHL spelar man 80 matcher. 82 i grundserien. Sen det Stanley Cup på det. Steven Stamkos, han gjorde 60 mål. Så Messi gjorde 13 mål mer än NHLs bästa målskytt.
Fast det här var en period när NHL var väldigt defensiv.
Ja, det var när Tampa Bay var som bästa.
Ja, ja. Devils. Men det var lite tidigare.
Ja. Nej, men det är ändå, den jämförelsen är ändå sjuk.
Liksom. Oh, ja.
Så jag vet inte. Messi, han kommer ju ta, var den med flest titlar genom tiden. Han kommer ju ta fler än Dani Alves. Liksom. Och synonym med det Barcelona som väl sägs av många vara världens bästa lag genom tiderna. Det här är ju hårkluveri. När vi är på topp 5 världens bästa spelare någonsin, då blir det ju lite hårkluverier liksom, och subjektivt. Men dubbelt argentinskt i topp, det är ju vilket jävla år de har.
Ja, det måste man verkligen säga.
När de kommer med på de här listorna.
Ja, verkligen.
Jäklar, ja. Nej, underbara listor. Personligen är jag väldigt sårad, men jag får ta det helt enkelt. Jag tänkte med dina fina så här pelare, tänkte jag, fan, Thomas Müller har en chans nu.
Ja,
han har vunnit allt, han har stått för allt, han är ikonisk och så, men nej. Lyssnare, skicka gärna in era listor. Det ska bli jäkligt roligt att se.
Hur mycket hatar ni oss för Cristiano Ronaldo?
Ja, precis. Det här är ju Team Messi. Det är väldigt tydligt här i studion att det är Team Messi. Så ni Team Ronaldo, skicka in era listor. Även ni Team Messi. Även ni icke-Team Ronaldo eller Messi.
Team Johan Cruyff. Han var
Team Johan Cruyff.
Det finns väl 3-4 stycken där ute som håller på Rom också som kanske, som kanske håller med mig.
Ja, precis. Vi vet i alla fall att Gusten kommer ju vara väldigt nöjd över din femte plats där. Bra att du inte slängde in Kaká, för då hade han plötsligt bara fått magsår för att han hade honom på en annan lista som inte var så populär. Men med det sagt, skicka in gärna era listor till mig, kevin.bade@tv4.se, eller via Twitter. Nå oss alla tre där. Fantomen, ett sant nöje.
Det var jättekul att få vara med.
Och får jättegärna gästa igen.
Jättegärna.
Ja, wunderbar. Ha fina sig.
Hej då.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.